Ja, välkomna som sagt till kvällens studium där vi går in i apostlagärningarna 6:e kapitel. Innan vi gör det ska vi be som vi brukar göra. Kära Herre, vi kommer nu här till en allvarlig och ödesdiger tid i den kristna kyrkans historia. När den första martyren får ge sitt liv för dig, vittnesbördet om dig. Men hjälp oss, Herre, att inte förskräckas. Du har ju sagt att det ska vara så. Och du har också visat tydligt genom Stefanus hur din kraft är tillräcklig. Ja, den flödar när motgångarna tornas upp. Och vi får ett härligt vittnesbörd om dig i det här avsnittet. Herre, ge oss också den tillförsikten att i de förhållanden där du ställer oss så ska du också vara med och ge oss det vi behöver när vi vill vittna om dig, när vi vill leda andra till ditt ord. Också fast det gäller att visa på hårdnackenhet och motstånd mot dig och de följder som den förmaningen och varningen och lagpredikan kan medföra. Tack för att vi får i tro på ditt löfte veta att vi har den heliga ande med oss som ska förklara det här ordet ikväll. Hjälp mig att inte ta någonting av mitt eget, utan bara det som du ger. Och hjälp varje lyssnare att kunna ta emot och tro och lita på ditt ord. Det får vi be om i Jesu namn. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Kapitel 6 är ganska kort i förhållande till 7:e kapitlet som är väldigt långt. Och det betyder att vi kommer nog att hinna mer än kapitel 6, men hur långt vi kommer in i kapitel 7 vet jag inte i förväg. Det torde vara ungefär till hälften, men vi får se hur tiden löper. Vi ska alltså börja med första versen i 6:e kapitlet där rubriken är 7 församlingstjänare utses. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Jag kan stanna upp bara med den här versen till att börja med. Det här vi kan lägga märke till först att här är det första gången som lärjungar används som benämning på de kristna. Det är vi ju vana att tänka på att Jesus samlar lärjungar omkring sig. Men när pingsten hade varit och man sen bildade, församlingen grundades och växte till, så används det här ordet inte innan vi kommer till det här kapitlet. Senare så kommer vi också till begreppet de kristna, när lärjungarna börjar kallas kristna i Antiochia. Så det skedde under en tid det här att det blev stadga sig lite benämningar. Det här är alltså inte de samma som nu vandrar med Jesus. Jesu lärjungar som han hade med sig under sina 3,5 år. Utan det här är det som tillhörde den urkristna församlingen i Jerusalem. De som följde, lärde sig att följa Jesus, kan vi säga. Det finns då olika grupper av judar. Vi såg ju det på pingstdagen att det fanns väldigt många nationaliteter. Judarna fanns runt om på olika håll och de kom ofta till högtiderna till Jerusalem som det var stadgat. Nu fanns det två huvudspråk på den här tiden. Det ena var hebreiskan eller en dialekt av hebreiskan som heter arameiska. Det är nu kanske fråga om man ska säga det är ett annat språk som liknar hebreiska. Men sen ett annat språk som då var helt annorlunda, det var grekiska. Och nu berättas här om de grekisktalande judarna. Det var så att grekiskan var på den här tiden ett universalspråk. Och de allra flesta i Romarrike, de kunde grekiska. Det var det språk man kommunicerade på. Och i Jerusalem och i kring Medelhavet, de här regionerna där, så var det väldigt vanligt att man förstod varann, fast man hade lite olika semitiska dialekter, arameiska eller hebreiska eller någonting liknande. Det fanns alltså en viss språkbarriär i församlingen i Jerusalem. Vi vet inte hur det var med apostlarnas kunskaper annat än att de hade ju skrivit en del på grekiska. Men det är möjligt att de hade hjälp också av skrivare. Det vet vi inte om de själva höll i pennan. Vi ser ju av Paulus brev till exempel att han använde skrivare. Ibland så skrev han då efteråt att här skriver jag Paulus med egna handstil. Med stora bokstäver till och med en gång. Och troligen så kunde de grekiska också. Det är inte alls lika säkert att de grekiska judarna klarar av hebreiska eller arameiska, fast det är väl också sannolikt. Men det där är nog lite periferin. Och hur som helst så fanns det alltså en viss, ska vi säga, grupp, liksom skillnad mellan de här två grupperna. De hebreisktalande judarna och de grekisktalande judarna. Då läser vi vidare. Då kallade de 12 till sig alla lärjungarna och sa: det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse bland er 7 män som har gott anseende och uppfyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Vi ser här att det handlar om demokrati, väldigt långt utvecklad demokrati, fast man ska kunna vänta sig att de 12 apostlarna skulle ha sagt att nu ska du göra det, nu ska du göra det. De skulle ha delegerat de här uppgifterna. Men de gjorde inte så, utan de kallade till sig alla lärjungarna till ett församlingsmöte eller kyrkostämma. Och bad dem att utse 7 män. Varför man utsåg 7 män, så det är ju inte, eller 7 just, det är inte så lätt att veta. Men det handlar alltså om det här att göra diakonalt arbete. Därifrån har vi också börjat få ordet diakon och diakonissa, just för sån social hjälpverksamhet. Även om ordet diakonos betyder tjänst i största allmänhet. Alla församlingstjänster kan kallas diakonos, eller en diakonos, en tjänst. Men det blev speciellt tydligt just med den här tjänsten, att det var det här sociala. Och därför har det blivit knutet till den här sociala verksamheten. Judarna hade ett system att dela ut mat till änkor, i synnerhet de som var från andra länder. Och det här tog de kristna då över. Men här fungerade det inte riktigt, riktigt bra. Och det hotade att leda till osämja. Det var ju klart, om vi tänker på hur många tusen det fanns i församlingen, det kunde ha varit 10-15 tusen, kanske ännu mera människor, så var det ju en väldig apparat att kunna ordna upp det här så att alla blev tillgodosedda. Det var ingen liten administration. Nu skulle apostlarna göra det samtidigt som de skulle undervisa, predika Guds ord, döpa och leda nattvard. Det var alldeles klart en fruktansvärd uppgift. Nu ska vi också observera att det här tjänsten vid borden, det är ingen lägre uppgift. Det här tänker man ofta, att den som kokar kaffe efter gudstjänsten har en lägre uppgift än kantorn, och kantorn har en lägre uppgift än pastorn, predikanten. Och då grundar man det här på hur mycket man syns. Den som syns mest måste ju ha de värdefullaste uppgifterna. Så är det inte alls i Guds rike. Utan det handlar om vilken uppgift vi har fått att förvalta, och att vi gör den, svarar på Guds kallelse. Det här var heller inget oandligt arbete, för att vi ska komma ihåg det vad Luther i synnerhet har understrukit, att den som gör sin kallelse, och han tog ju ofta städerskan som exempel på det här, som verkar så simpelt. Men den uppgiften, den är mera andlig när den sköts trofast, troget mot Guds kallelse, än vilken professor eller biskop som helst som slarvar och inte tar sin uppgift från Gud, gör det med omsorg. Det andliga respektive oandliga består inte i hur vi utför det här. Men däremot så finns det ju skillnad på uppgifternas karaktär. Alla predikar inte. Och alla har inte tid heller att syssla med fördelningen av matpaketen. Det ser vi ju här, apostlarna hade inte tid med det. Det måste ske en viss ordning så att man söker de människor som är bra på olika ställen och delegerar eller ger uppgifter. Det här är frågan om att kalla människor till att göra uppgifter i Guds rike. Apostlarnas första uppgift var att predika Guds ord. Och det hotade dem det här att de inte hade tid med det. Och så ännu till den där frågan om de här 20 männen. Det är ju intressant också att notera att det var män det här. Det finns ingen teologi bakom det här. Men det har samma grund som ledande uppgifter överlag. De här skulle vara ledande ställning, ansvara för den här diakoniverksamheten. Och det var rent praktiskt på det sättet och enligt Guds undervisning om ordningen i församlingen. Att det var männen som hade de tyngre och de administrativa, de ledande uppgifterna. Och här valde man 7 och det kan ha varit för att det talet 7 är ju ett mycket starkt och viktigt tal i den gammaltestamentliga församlingen och också i den kristna församlingen. Och så var de andefyllda kristna, de hade gott anseende, var uppfyllda av ande och vishet. Eller man ställde det kravet på dem. Det var kriteriet för att de skulle väljas. Det var inte så att apostlarna pekade ut vilka som skulle vara, utan man sökte upp lediga anslotjänster kanske. Det vet jag hur det fungerar på den tiden. Men församlingen så fick i uppgift att plocka fram de mest lämpade uppgifterna. På det här sättet gav apostlarna ett exempel på församlingens frihet att skapa tjänster i församlingen vart efter behoven uppstår. De hade här en konkret uppgift och så svarar man mot det. Och det konstateras vara en uppgift från Herren. Och så kan vi också förstås som randanmärkning konstatera att det är inte bra om prästerna ska överhopas med administration och andra praktiska uppgifter. Så att de inte har tid med fördjupning, bibelstudium, bön, förberedelser som ju tyvärr är allt för vanligt i många sammanhang idag. Ja, så blir responsen. Alla de församlade tyckte att förslaget var gott. Och de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den helige ande. Vidare Filippus, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. De här 5 har grekiska namn, 7, de har grekiska namn. Och det antyder ju då att de valdes bland de grekisktalande judarna, eller åtminstone så att de hade förståelse för deras situation. Och en av dem var dessutom proselyt, det vill säga han hade omvänt sig till judendomen från att ha varit hedning tidigare. Stefanus läggs först i listan och det beror ju förstås på att han kommer att spela huvudrollen i nästa kapitel. Det noteras att han hade en särskild vishet och uppfylld av tro och den helige ande. Filippus kommer vi att möta sen på vägen mot Gaza när han döper H-mannen. De andra vet vi inte egentligen vad som har hänt med dem. Det finns sådana som menar att Nikolaus blev avfälling för att det talas ju i uppenbarelsebokens andra kapitel i ett par tre verser om Nikolaiternas lära. Och det finns då kyrkofäder som sätter denna Nikolaus i samband med den här villoläraren, uppenbarelseboken. Men vi har inga fasta belägg för det här. Det finns alltså antydningar och sånt som möjligen kan också vara rykten och feluppfattningar. Så det ska vi inte slå fast. Och så står det sen, dessa förde de fram inför apostlarna som bad och la händerna på dem. Bön och handpåläggning, det var en judisk sed. Det här har inte kommit med den kristna församlingen. Med insättning och ordination av präster och andra kallade. Utan det fanns med i judendomen också. Det har följt med in i den kristna kyrkan för att påvisa en särskild kallelse och bön om Guds välsignelse i tjänsten. Och det ska vi observera, det finns ingen föreskrift i Bibeln för hur det här ska gå till och ens att det ska göras. Det är en god sed som man naturligtvis gärna använder om det är möjligt. Och det är väl alltid möjligt att någon kan utföra den här handpåläggningen. Men det finns ju en viss strid om det måste vara en biskop. Som folkkyrkan numera har gått in för att reglera prästvigningarna på grund av inflytande från anglikanerna. Därför att när man diskuterar samverkan med anglikanerna så måste man anpassa sig till dem som har en lära om den apostoliska successionen. Att det måste vara en sån som har varit med i successionen i den här handpåläggningsserien från tidigare för att utföra den här vigningen. Det här var nu inte en prästvigning, men det var i alla fall en insättning i tjänst, och då ville man välsigna den på ett särskilt sätt. En mycket god sed. Man kan ju säga ännu inom parentes här att ni som har läst Bygstads, den kristna församlingen, har väl noterat att han utsäger väldigt klart att biskopsvigningen inte är konstituerande för prästen, utan det är kallelsen. Vigningen eller ordinationen, det är enbart för att be om Guds välsignelse och manifestera offentligt att den personen är kallad. Sen ska vi se på den sista versen i det här sammanhanget. Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Det här är ett intressant uttryck. Det är samma som att säga att de trodde evangeliet eller trodde på Jesus. Men det används också på andra ställen. Paulus använde det också i Romarbrevet. Lydig mot tron. Det är alltså det att man ödmjukar sig under Jesus, tror på honom som vår frälsare. Det som är det speciellt intressanta här är att en stor skara präster blev lydiga mot tron. På den tiden fanns det ungefär 8000 präster i tjänst i hela Palestina. Och det står en stor skara. Knappast kan man räkna med att det var färre än några tiotal. Det kan ha varit hundratal. Och det betydde att den oro som fanns bland överste prästerna och saduséerna och de skriftlärda, den oron så den blev allt starkare när också prästerna som tjänstgjorde vid templet blev kristna. Det här är en viktig detalj och det signalerar också att nu kommer en ny prövningstid. En period är nu till ända. Med 7:e kapitlet så börjar en ny tid. Men före det ska vi då se hur det går med Stefanus. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Han hade en särskilt stor nådegåva av ett mäktigt redskap. Och vi har ju tidigare bara hört om apostlarna, de gjorde kraftgärningar. Men nu ser vi att också Stefanus gjorde stora kraftgärningar. Så hans ämbete är nog inte långt efter apostlarnas ämbete i makt och styrka. Det är svårt att försöka förklara här att Stefanus inte hade kallats till något ämbete eller kallats till predikoämbetet, utan att hur gjorde han det här då när han också synbarligen predika, för att predikan föregick ju alltid kraftgärningen. Gud utrustar och han är suverän att utrusta vem han vill. Och Stefanus var kallad till tjänst. Därmed hade han församlingens uppdrag att uppträda. Men så, då uppträdde några från den synagoga som kallades de frigivnas. Folk från Cyrene och Alexandria, Cilicien och Asien, och började diskutera med Stefanus. De frigivnas synagoga, så det är forna slavar som hade förtjänat eller getts frihet. Det är en grupp människor, det är alltså inte en byggnad. De friernas synagoga är inte en konkret byggnad i Jerusalem eller någon annanstans, utan man talar om dem som samlades i synagogorna med namnet, med någon slags beskrivning av vad det var för synagoga. Vad det var för, det är som lite synonymt med de friernas församling. Det här är alltså grekiska judar i stort sett. Folk från norra Afrika, från Libyen och Egypten för att tala om dagens länder. Cilicien och Asien, det är då i östra delen av Turkiet eller mindre Asien. Alexandria var huvudstad i Egypten på den här tiden och en mycket mäktig stad. Minst i fråga om kultur och bildning. Deras bibliotek blev ju oerhört stort och viktigt. De här judarna, de använde Septuaginta-översättningen som brukar förkortas LXX, alltså 70. Och den översättningen är delvis ganska fri från hebreiskan. Och det märker man nu i fortsättningen när Stefanus hänvisar till Bibeln, gamla testamentet, så står den på många ställen lite annorlunda än vi har i vår Bibel i gamla testamentet. Och det här har vi ju märkt också när Petrus predikar. Så det får man alltid ha i minne när man funderar varför det är olika. Det varför Septuagintan är annorlunda än hebreiskan, det kan jag inte gå in på. Och det är nog en för stor bit. Men det står, de kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Då intalade de några män att säga, vi har hört honom tala hediska ord mot Mose och mot Gud. Och de hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda, och dessa överföll honom, släpade honom med sig och förde honom inför stora rådet. Sannolikt tillhör Stefanus själv de grekisktalande judarna, och Saulus var ju också från Cilicien, och han dyker ju upp nu här i det här sammanhanget i slutet av kapitel 7 och blir sen huvudperson senare i apostlagärningarna. Och det här som hände Stefanus, så det var en oerhört viktig händelse för Saulus. Så det är möjligt att han mötte Stefanus i disputer här. Nu intalade de några män, och det här var väl antagligen de muta några att säga på ett visst sätt. De försökte få ut ett rykte att Stefanus talar hediska ord mot Mose och mot Gud. Och det att heda Mose, det var samma sak som att heda Gud, för Mose var ju Guds språkrör. Och det fick ingen gå och tala något ont om honom. Så det är klart att det här väckte uppseende. Och de hetsade upp folket. Det blev en folkmobb. En agitation. Det var en pöbel som började leva till där och hetsa upp varann allt mera. Och det är möjligt att den här mobben verkade till och med under någon dag. Att det inte bara var någon timmes verksamhet, utan att det blev svårare och svårare att klara av det. Och det står inte heller var de grep Stefanus. Om han då hade försökt komma i skydd eller om han stod och disputerade med de här grekarna fortfarande och de tog honom mitt i det. Men de släpade honom med sig, det låter inte alls nå milt och varsamt. Och så förde de honom inför stora rådet. Och Lukas berättar inte sen desto mer om hur stora rådet kallades samman. Sedan led de falska vittnen träda fram som sa, den mannen slutar inte att tala mot denna heliga plats och mot lagen. Igen falska vittnen. Kom ihåg det, hur man sökte falska vittnen när Jesus ställde sin förrätta. Det är en stark parallell det här. Angivelsen är visserligen lite annorlunda. För att när Jesus ställde sin för stora rådet, så var det först det att han hade sagt att han ska riva ner det här templet. Och sen bygga upp det på 3 dagar. Och sen kom han ju då fram med sin så småningom sitt uttalande om jag är och i synnerhet det här med att de ska få se människosonen komma på himlens skyar, som ju var någonting fruktansvärt. Men när det gäller Stefanus så liknade det i alla fall. De säger att han hade talat mot templet och mot lagen. Saduséerna så de ansåg att det var särskilt försvårande att hota templet. Och fariseerna igen, så de reagerade på att tala emot lagen. Så det här var liksom ägnat att båda de här grupperna, de här mäktiga grupperna, skulle fastna för det och börja reagera. Och de säger, vi har hört honom säga, Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss. Alla som satt i rådet fäste ögonen på honom och såg att hans ansikte var som en ängels. Vi kan ju lugnt säga att Stefanus hade nog inte uttalat något sånt, för att när vi läser hans försvarstal som kommer sen i 7 kapitlet, så ser vi ju bara en hyllning till Guds majestät, ingen hädelse. Vi ser en stor uppskattning av Mose, men samtidigt hur folket gick emot och trädde emot Mose. Och sen samma sak med templet. Han lovsjunger templet, men inte det som är byggt av händer, utan säger att det fanns en tabernakel under lång tid. Det är inte det viktigaste att vi har ett tempel här, fysiskt. Han predikar om Kristi försoningsverk. Och vi har Stefanus vittnesbörd om, som visar att han stod fast vid Guds ord. Han predikade Guds ord och det var det som fällde honom. Så följer då. Ännu om det här med att man fäste ögonen på honom. Hans ansikte var som en ängels. När änglarna visar sig, så då strålade ju på ett övernaturligt sätt. Det står om änglarna vid graven att de var vitare än snö. De hade ett så starkt sken så att vaktarna föll. Det var någonting övernaturligt med Stefanus. Gud försåg honom här med en kraft av helt speciellt slag. Så det var ju klart att nu var man spänd. Vad kommer det nu? Och det som hör till förstås vid alla rättegångar är att man frågar vad du har att anföra mot det här som de klagar på dig. Den åtalade ska få försvara sig. Överste prästen frågar, är det verkligen så när vi nu går in i 7 kapitlet? Och Stefanus svarade, bröder och fäder, lyssna på mig. Det här är liksom en introduktion. Sen kommer då de här olika avsnitterna. Han tilltalar rådsmedlemmarna, bröder och fäder. Det var en hälsning som det hörde till att man skulle uttala. På samma sätt som man säger herr talman i riksdagen eller ordförande vid ett möte. Det här är ett oerhört starkt försvarstal. Man kan säga att temat här är Guds nåd möts av Israels olydnad. För det går igenom det här på många sätt. Det finns 3 delar i det här talet. De motsvarar inte riktigt de här rubrikerna som folkbibeln har, men ungefär i alla fall. Första delen behandlar Guds nåd mot Abraham. Och det motsvarar det här som vi har rubriken Abraham. Här är betoningen på Gud, härlighetens Gud, som han också börjar med. Men det finns också med någonting av den här begynnande otron och upproriskheten i de här stamfädernas olydnad och avund mot Josef. För det nämner han också, så att det finns med redan här i det här första, den första delen. Andra delen, den handlar om Guds nåd mot Mose och folkets olydnad. Där har vi alltså Mose som huvudtema. Och det är ständigt, nu accelererar den här kampen mellan Guds verk som han utför genom Mose och den ondska som finns i detta hårdnackade folk. Den tredje delen fokuserar på David och Salomo, och egentligen är det templet som har betoningen. Och den kommer i slutet av det här avsnittet om Mose som vi har i folkbibeln. Det är ett kortare avsnitt, men det är oerhört viktigt. För kom ihåg, Stefanus blev anklagad för att tala hediskt om Gud. Här upphöjer han nu härlighetens Gud. Han hedar Mose. Det som han gör är att beskriva Moses uppgift som profet. Han anklagades för att tala emot templet. Men så talar han om det verkliga templet istället. alltid finns det här i kontrast mot hur Israels folk hanterar de här sakerna. Och det gjorde sen när de blev fruktansvärt upprörda. Och de kom, han kom ju inte alls på något sätt att slipa av sina formuleringar för att försöka komma loss eller få deras gunst och få fortsätta. Han resonerar inte på det sättet att vilken skada är det inte för församlingen om jag skulle dö här. Det som han hade som uppgift var att förkunna Guds rike och därmed också straffa olydnaden. Och det är nog någonting väldigt starkt. Han frågade inte hur det skulle gå och det gick som det gick. Han blev martyr. Men just genom martyrarnas blod spridde Gud ut budskapet. Så det var också ett sätt att använda det onda som skedde här, som Gud gjorde. Nu ska vi då sen gå in på den här första delen och se om vi kommer igenom den idag. Från andra halvan av andra versen. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan denne bosatte sig i Haran. Och sa till honom, lämna ditt land och din släkt och gå till det land som jag ska visa dig. Jag kan pausa så långt där. Det här visar ett exempel på saker som man brukar anföra som problem i Apostlagärningarna 7. Man brukar ange några ställen där Stefanus talar emot första Mosebok, eller överlag mot Gamla testamentet. Och att de skulle strida mot varandra i de här ställena. Vi kommer att se flera ställen så småningom. För i första Mosebok 11, slutet av första Mosebok 11, så står det att Tera med sina söner Nahor och Abram utvandrar från Ur, det kaldeiska Ur, men de bosatte sig i Haran. Och man har också funderat var det där Ur egentligen fanns. När vi gick igenom första Mosebok så sa jag också att det finns idéer också om att det här Ur skulle ha varit i norra delen av dagens Irak eller i Kurdistan. Men när Stefanus här säger att det var Mesopotamien så är det entydigt. Det är tvåflodslandet där nere mellan floden, alltså det som är dagens Irak. Men uppenbara sig Gud redan där för Abraham. Ja, så framgår det här. Vi har inte i första Mosebok samma detaljer. Men det står också i Nehemja 9:7. Där står det att Gud förde honom ut ur det kaldeiska Ur. Och det är inte riktigt samma ord heller som står i första Mosebok 12. Där Abraham får höra att han ska gå ut från sin släkt och från sin faders hus. Det står det i första Mosebok 12, vers 1. Din faders hus finns inte i den här versen, som ni märker. Det behöver ju inte betyda att inte han ska kunna formulera det lite kortare. Men det sannolika och det troliga är att Gud uppenbarar sig första gången i det kaldeiska Ur. Då drog Tera, Nahor och Haran och Abraham med sina familjer. Men de bosatte sig i Haran. Och det kan hända att de lite dröjde där. Vi vet inte varför de stannade. För det var inte det landet som Gud hade befallt Abraham att fara till. Det får vi lämna. Men hur som helst så fick han på nytt en uppenbarelse när han var i Haran. Och det är den som återges i första Mosebok 12. Sen den här utsagan, lämna ditt land och din släkt och gå till det land som jag ska visa dig. Det visar ju, eller det är ju en prövning. Abraham vet ingenting om det landet. Han ska bara gå. Han vet inte vad som möter. Och man kan ju förstås undra om inte det här är lite dålig planering. Är det inte så att Jesus också har sagt att vi ska beräkna kostnaderna? Ska vi beräkna vad vi ska göra rent konkret för att lyda Guds bud? Vi ska beräkna inom ramen för det som Gud påbjuder. Men vi ska inte beräkna mot Guds ord. Om Guds ord påbjuder någonting, då är vi skyldiga att lyda det även om vi inte ser vart det bär. På samma sätt som Abraham gjorde. Man kan också säga att hur kunde vara hädelse mot Gud att han talar om härlighetens Gud. Det här kom ju tillbaka också i vers 55 så kommer härligheten som han får se när han ser himlen öppen. Det är ingen hädelse här inte. Abraham är lydig, vers 4. Då lämnade Abraham kaldéernas land och bosatte sig i Haran. Och sedan hans far hade dött lät Gud honom flytta därifrån till det land där ni nu bor. Det här problemet som också är en känd attack mot Bibelns trovärdighet. Det känner ni också till från vår genomgång av första Mosebok. Där vi just funderar kring det här i första Mosebok 11 och 12. Hur kan det komma sig att det står sedan hans far hade dött? Vi vet från slutet av 11 kapitlet i första Mosebok att Tera fick 3 söner. Nämligen Abram, Nahor och Tera när han var 70 år. Det här är motsvarande uttryck som när Noa fick Sem, Ham och Jafet då han var 500 år. Enligt den judiska seden så behöver det inte vara så att det var samma år och det var trillingar. Det finns sådana som drar ur det här ganska långt. Men före det, han var 70 år. Det står i 11 kapitlets 32 vers att han dog i Haran när han var 205 år. Men Abraham var 75 år då han lämnade Haran. Det står det i 4 versen i 12 kapitlet. Och lägger vi till 75 till 70 så får vi 145. Alltså Abraham lämnade Haran då han var 145 år. Enligt det, om vi antar att han föddes när Tera var 70 år. Men då skulle Tera redan hade dött. Men han dog då han var 205 år. Det finns en tolkning av det här som går ut på att även om Abraham nämns först så var han inte den förstfödde. Han föddes först 60 år efter någon av de andra. Och han nämns först i alla fall på grund av att han var den viktigaste. Och det är han som är huvudperson framöver. Så att Abraham då inte lämna Haran när Tera var 145 år, utan när han var 205 år. Det finns en annan tolkning som jag också nämnde, som jag tycker att låter mest trovärdig. Och det är att när man hänvisar till skriften så kunde man ofta hänvisa till de ställen där saken omtalas. Och när Stefanus omtalar första Mosebok 11, 32, att Tera dog, så betyder det att Stefanus säger, vad hände efter det att han omnämndes när han dog? Jo, det står sen efter det att Abraham lämnade Haran. Så enligt Stefanus sätt att säga det, och enligt judiskt sätt att säga det, så lämnar han Haran efter det ställe där det står att Tera hade dött. Det är en mycket sannolik förklaring till det här. Vi kan vara helt övertygade om att Stefanus kände till hur det var i verkligheten. Det här var en så stark tradition att det ska inte ha varit något fel på 60 år här. Så sägs det sen, han gav honom ingen mark i landet, inte så mycket som en fotsbredd. Men han lovade att han och hans efterkommande skulle få landet som egendom, trots att han var barnlös. Den enda mark Abraham ägde någonsin, det var grottan som han köpte när han begravde Sara. Det var ingen Guds gåva. Gud hade sagt, jag ska ge dig det här, dina efterkommande det här landet. Gud hade inte gett någonting. Inte så mycket som en fotsbredd mark står det också. Så var fanns nu uppfyllelsen av Guds löften? Jo, åtminstone förverkligades det inte under Abrahams livstid. Och så kommer det ännu mera. Detta är vad Gud sa. Hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Och man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Det här är en hänvisning till första Mosebok 15. Där Gud säger det här just till Abraham. Och han använder här också det här. Den här bestämningen 400 år. Nu finns det en annan uppgift. Och det är i andra Mosebok 12, vers 40. Där får vi veta att det exakta antalet år var 430. Och där är man så mån om att det ska vara exakt 430 så att man till och med säger att det var samma dag när. Så att det liksom verkligen understryks att det var 430 år. Så att det där kan vi också se som en sak som inte stämmer med hur vi pratar. För om jag skulle säga att i en historieuppsats att, eller svar på frågor att ett folk har bott i 430 år på det här stället, så får jag fel om jag skriver 400 år. Eller om det ska vara att det är 430. Om jag skriver 400 så blir det fel. För vi är så exakta. Men huvudpoängen här. Det här var ännu en prövning av Abraham. Det var långt borta. Försök tänk själv, hur långt borta är 400 år? Ja, vi kan inte föreställa oss. Bakåt i tiden är det början av 1600-talet. I 30-åriga krigets tid. Så lång tid skulle det pågå tills det här skulle uppfyllas. Vilken väldig prövning av Abrahams tro var det inte här. Och när det, dessutom när Gud säger att man ska göra dem till slavar och förtrycka dem. Det var ingen lätt väg. Varför ska hans folk drabbas av sånt? Han måste säkert ha grubblat över det. För det här fick han veta. Så här ska det bli. Det som är det stora där är att Abraham litar på Gud. Vad Gud har lovat det kommer han också att hålla. Så det var ingen hädelse mot Gud då han tog fram det här, utan det var att visa hur starkt man trodde på Gud. Men så säger han vidare i vers 7. Men det folk som de kommer att vara slavar under ska jag döma, sa Gud. Och sedan ska de dra ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så födde Abraham Isak som han omskar på åttonde dagen. Och Isak födde Jakob. Och Jakob de 12 stamfäderna. Det fanns ju ett löfte här. Det var det som Abraham trodde. Sedan ska de dra ut och tjäna mig på denna plats. På denna plats, det påminner om orden till Mose. När han fick uppenbarelsen vid den brinnande busken. I andra Mosebok 3. Då sa Gud, du ska gå till farao. Och du ska kräva att han släpper mitt folk. Sedan ska ni komma tillbaka och hålla gudstjänst på denna plats. På detta berg, sa han där. Här fick Abraham veta, på denna plats i Kanan, där ska de tjäna honom. Förföljarna skulle i sinom tid dömas, det var fruktansvärda plågor som drabbade dem, och sen drunknade i Röda havet. Och det här var Guds dom över folket. Det uppfyllde Gud också, det som han hade lovat Abraham. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så födde Abraham Isak som han omskar på åttonde dagen. Och Isak födde Jakob. Och Jakob de 12 stamfäderna. Här refererar Stefanus till första Mosebok 17. Och också till kapitel 21 vers 4 där Abraham verkställer omskärelsen av Isak. Men i 17 kapitlet så instiftas omskärelsen. Och det som vi också sa då när vi gick igenom är att förbundet som Gud slöt med Abraham, det var ett ensidigt förbund. Det var inte ett förbund mellan två lika parter. Där Abraham då skulle förbinda sig att uppfylla vissa krav för att kunna få regentens villkor eller förmåner. Utan Gud lova. Sen ställde han fram förbundstecknet. Du ska omskäras och alla dina pojkar. Omskärelsen var en symbolisk handling också i det avseende att den gjordes på könsorgan, mannens könsorgan, som är det centrala organet när det gäller fortplantning. Det att man tog bort förhuden på könsorganet, så det hade en renande liksom en symbolisk renande betydelse, det för att släktet skulle renas i och med det här när när man utförde omskärelsen. Och det brukar också frågas varför blev inte flickorna på något sätt delaktiga av det här? Ingen kvinnlig omskärelse instiftades. Nej, kvinnorna hade egentligen ingen del i förbundet på något annat sätt än genom sina fäder. Man räknar på det sättet att fäderna automatiskt hade med sina döttrar i förbundet. Så de hörde till förbundet genom sina fäder. Men däremot männen måste tas in i det här förbundet på det här speciella sättet. Nu har vi hittills då sett hur Stefanus beskriver Guds löften och trofasthet. Och när vi kommer till den andra delen av den här patriarkhistorien om Josef, så då kommer vi också att möta kritik mot stamfäderna. Från vers 9. Och våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidanden. Han gav honom ynnest och vishet inför fara och kungen i Egypten, som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Här börjar nu Stefanus med Josef. Han hoppar ju över, som vi märker, Isak och Jakob, som det ska ha funnits en hel del att säga om också. Men det är speciellt med Josef som han kommer in, och det har också sin betydelse. För det handlar om hans bröders avund mot honom. Och hur Josef sen upprättas och möter bröderna, och hur han förlåter dem. Josef presenteras som folkets frälsare, och det är det syfte som Stefanus har här. Han vill presentera förebilder för Jesus i Gamla testamentet. Och det kommer vi också till sen med Mose i synnerhet. Men Josef är den som först här presenteras som en förebild. Och det som Gud gjorde med Josef, kan man säga, det var precis motsatsen till det som judarna gjorde med Jesus. Gud upphöjde Josef så högt som ingen människa kunde upphöjas vid sidan av farao. Med all den makt som en människa kunde uppnå utan att vara farao. Judarna, de klädde av Jesus både bokstavligt och mentalt. All hans ära, håna honom, spotta på honom, slog honom. De förde honom in i den djupaste förnedring. Han handlade precis i motsatt riktning med Josef som mot vad judarna gjorde med Jesus. Och farao, han var ett verktyg i den här affären. Han var Guds redskap som, utan att han visste det, skulle spela den här rollen av verktyg. Men hela Egypten och Kanaan drabbades av hungersnöd och mycket lidande, och våra stamfäder hade inget att äta. Ja, de var ju boskapsherdar, Jakob och hans familj. Och när det var en flerårig torka så växte ingenting. Hur ska de få mat och dryck åt sin boskap? De led svårt. Det var säd framför allt som de behövde. Och Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten. Sände han våra fäder dit den första gång. Andra gången de var där gav Josef sig till känna för sina bröder, och farao fick höra om Josefs släkt. I Egypten så var det ju känt för alla att det var Josefs förtjänst att det fanns säd där. Det står ingenting om att Jakob skulle ha vetat det, vem som var den mäktiga mannen som såg till att det skulle finnas säd. Men han hörde att det fanns säd där. Och det som har verklig betydelse här är att farao fick höra om Josefs släkt. För det är det som sen är grunden till varför Jakobs folk flyttar för att överleva till Egypten. De skulle inte klara sig i Kanaan. Men i Egypten fanns ju Nildeltat, där fanns bevattningsanläggningar, det var en framstående försörjning där och administration. Dessutom så hade man samlat säd i överflöd. Josef, vi är på vers 14. Josef skickade bud och kallade till sig sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten, och där dog han och våra fäder. Här citerar Stefanus Septuaginta. För vi frågar ju oss förstås, varför står det här 75 personer när det i första Mosebok står 70? i den hebreiska texten som vi har gått igenom i första Mosebokstudierna. Jo, Septuagintan så la in lite mer. Och varför de gjorde det så det är svårt att veta och det tycker jag nog inte riktigt rättfärdigt. Det kan ju ha varit en avskrivning som det handlar om, men man vet motiveringen. För i den hebreiska texten så kombinerar man de 66 personerna som räknas upp av Jakobs familj med Jakob själv, med Josef och hans två söner som redan fanns i Egypten. Då blir det 70. Men hur blir det 75? Jo, därför att Josef och hans familj bestod av 9 personer sammanlagt. Med inklusive hustru och barnbarn som också nämns i sammanhang. Och dessa 9 personer lägger man då till 66 och då får man 75. Det kan tyckas vara lite krystat, men så där förklarar kommentatorerna det att Septuagintan har hittat på det där 75-talet. Men vi vet ju vad hebreiska texten säger, det är bara det att vi måste också komma ihåg att Stefanus här då citerar Septuagintan som var den mest kända texten från Gamla Testamentet. Skulle han ha sagt här 70 så skulle det antagligen ha varit någon som skulle ha sagt, vad säger han? Vet han inte att det var 75? Sen talas det om Jakobs flyttning och ganska direkt snabbt efter att han dog. Det omtalas ju i första Mosebok 49, flyttningen i 46 kapitlet. Och det ägnar vi inte desto mera tid åt. Men sen det här följande, det är också märkligt. Jag hör också till de här problemfrågorna. De fördes till Siken och lades i den grav som Abraham hade köpt för en viss summa pengar av Hamors barn i Siken. Hur var det nu riktigt med de här gravarna? Abrahams gravköp skedde i Hebron, söder om nuvarande Jerusalem, alltså ganska långt från Siken, som ligger norrut i Nordlandet, den nordliga delen. Och det omtalas i första Mosebok 23. Han köpte den här graven av hetiten Efron. Och där begravdes Jakob. Och det vet vi av första Mosebok 50. Att Jakob begravdes i Siken. I den grav där som Abraham hade begravts i. Och först Sara. Men Jakob då, vad köpte han? Jo, i första Mosebok 33 så står det att Jakob hade köpt mark av Hamors barn i Siken. Nu var det Sikem alltså. Hebron var det här stället där Abraham köpte. Och Jakob hade köpt mark av Hamors barn i Sikem där han byggde ett altare. Det som är möjligt här att utan att man behöver anklaga varken Stefanus eller åhörarna som svalde det här säkert. Det är att det finns fakta i traditionen som inte Mose återger i första Mosebok. Att Abraham först hade köpt en plats också i Siken, men sen följde i glömska. Han begravde ingen där. Sen köpte Jakob det här samma stället och det omtalas i första Mosebok 33. Och i den graven begravdes sen Josefs kvarlevor. Det står i Josua 24. Och Josefs bröder begravdes också där enligt vad Stefanus säger. Det fördes till Siken och lades i den grav som Abraham hade köpt. Nu brukar man också säga att Stefanus gör här en mycket kortfattad översikt. Han tar fram bara de här namnen. Abraham köpte och Jakob köpte. Och så nämner han Sikem, därför att det var där som Josef och stamfäderna hade begravts. Att man inte behöver göra så väldigt stort väsen av att han inte redar ut det här med hur Abraham köpte det ena och det andra. Han visste nog mer än vad vi vet idag. Så vi får lämna den där oklarheten här. När tiden närmade sig, nu är vi på vers 17, då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham, ökade folkets antal och det blev allt fler i Egypten. Ända tills en annan kung framträdde i landet, en som inte kände till Josef. Han gick fram med list mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. Det här är nu ett sammandrag av av en del verser i andra Moseboks första kapitel, där det omtalas ganska kort den här långa tiden som blir bara värre och värre när det kommer en ny kung som inte visste av Josef, och det kommer en ny dynasti, och det är nog Moses som är i centrum från den följande versen som vi kom från, 20:e versen som vi får spara till nästa gång. Men det som är det stora och viktiga i det här, den här avdelningen, är att Stefanus visar Moses höga uppgift, hans profetiska och prästerliga ämbete, ja, profetiska ämbete. Hans höga uppgift att vara en frälsare för sitt folk från Egypten, och hur han betecknar en förebild för Jesus i det här sammanhanget. Han vill visa att Mose var sänd av Gud trots att folket stod emot honom. Det är ingalunda så att han talar emot Mose och lagen. Det kommer vi att se sen i nästa. Och Stefanus nämner bara kort de värsta plågorna, och det allra värsta som vi upplever som så anstötligt här är att man måste sätta ut sina nyfödda pojkar för att de skulle dö. Och så skedde också med Mose, fast det skedde så att han från den här kistan av bäck som var impregnerad med bäck hade chans att flyta på vattnet en del, så att faraos dotter med Guds tillskyndelse såg honom och tog sig an honom och adopterade honom. Den här kungen som framträdde i landet, det har man nog funderat på en hel del. Troligen var det så att den förra dynastin som regerade något hundratal år var Hyksosfolket, som var då egentligen ett främlingsfolk. Och nu kom det en ny dynasti av egyptier. Troligen var det Ahmose som drev bort Hyksos. Det nya kungadömet tog makten från cirka 1550, och Mose borde ha blivit född några år efter det. Så att det stämmer ganska bra med att det blev då en svår tid när den här nya dynastin och den nya kungen tillträdde. Men det får vi sen spara till nästa gång då och gå igenom resten av 7:e kapitlet då. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.